Vi vill varna för mycket starka scener i det här avsnittet.
Göteborg, 2019. Jag och min kollega, fotografen Meli, har lämnat Göteborgspostens redaktion. Vi är ute i ett industriområde.
Hej!
I en mörk källarlokal, nästan helt kolsvart. En lokal som många personer tipsat om. Som vi kommer att få anledning att besöka många gånger. För vi kommer att få se saker som vi inte trodde var möjligt. Ett litet rum med en ensam kvinna. En man stående utanför som vaktar henne. Mängder av män som en efter en går in till kvinnan, låser dörren och sen kommer ut. Vi stänger in oss i rummet bredvid, lyssnar genom väggen. Hör en kvinnas nervösa skratt. Männen hon träffar. Och diskussioner om handel. Med kvinnans kropp som är till salu.
Ja, hej hörni. Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt poddavsnitt av Vadå då? Podden där jag, Eskil Gran.
Och jag, Cammy, lär ut konsten att alltid vara sig själv, i alla fall i vanliga fall. För idag blir det ju ett specialavsnitt om det som har hänt med GP. Vi tog ju upp det i förra poddavsnittet och nämnde det lite kort så här och frågade om ni ville höra mer. Och det ville ni. Så därför ska vi ägna hela detta avsnittet till just det.
Vad är det då egentligen som har hänt? Jo, jag och min kära pojkvän Christian har ju helt enkelt fått en artikel skriven om vår verksamhet i GP.
Så jag tänker att för er som inte har någon aning, för er som lyssnar nu, Christian eller Eskil, ni får gärna berätta typ vad Vuxenkul är och lite så här allmänt så att man får en klar bild av det hela.
Mm, absolut.
Vi kan ju nämna det också att Christian är här. Jag glömde säga det, men Christian, min kära pojkvän, är här också. Så vi har ju en gäst idag igen. Och vi ska tillsammans förklara då allting som har hänt, bakgrund och sanningen och allt sånt.
Vuxenkul består ju av två fysiska butiker och en webbshop som säljer sexleksaker och porrfilm. Och i en av dessa butikerna då har vi även en porrbio. Och då glider vi såklart in på frågan, vad är då en porrbio? Jo, en porrbio är ju något som man skulle kalla för en sexuell mötesplats där man främst kollar på porrfilm ensam eller ihop med andra. Det bestämmer man ju liksom helt själv. Men del blir attraherade av varandra och då har man ju sex som man känner för det. Och det är ju tillåtet i våra lokaler. I porrbion då så dömer vi inte heller människors olika sexualiteter utan... Hos oss är alla lika mycket värda på riktigt. Dock är då naturligtvis all form av kriminalitet förbjuden. Och det handlar ju alltid från prostitution till knarkhandel eller sånt. Det är ju naturligtvis förbjudet. Och själva porrbio, det kommer ju egentligen från att när jag skulle starta porrbion då så visste jag att de andra, mina konkurrenter, hade... En porrbio då som en del kallade för cruising eller biograf, mötesplats. Men när jag startade då så valde jag just att kalla den för porrbio för att alla skulle förstå vad det var då.
Ja, det är inte alla som gör det.
Inte om man kallar det för cruising.
Nej.
Då tror många, ja men vad har ni där? Nej men det är en cruising. Då tänker ofta folk på bilcruising.
Ja, exakt. Jag hade inte fattat vad det var då.
Nej, exakt. Och... Jag tänker inte försköna vad det är, liksom, kallar det för erotikbio eller cruising, utan det är en porrbio.
Ja,
exakt. Ja, och då får det heta porrbio.
Mm.
Men samtidigt är en del beskriver vår verksamhet som en swingersklubb. Liksom, swingers vet ju alla vad det är, man byter sexpartners med varandra då. Och till oss kommer par som byter partners med andra par då. Det kommer även singlar dit som är med swingersgänget eller de har sex med andra singlar. Det är, liksom, det är upp till besökaren att skapa sig sitt eget besök.
Mm.
Vi tillhandahåller ju bara lokalerna, porrbion, och visar då porrfilm då. Och sen tycker vi att det ska vara högt i tak. Folk får känna sig hemma och bekväma utan att skämmas för vilka de är då. Men de måste som sagt sköta sig. Det får inte vara stök och bråk eller kriminalitet i lokalerna. Och det tycker jag att vi har lyckats bra med.
Och jag tycker det är himla viktigt att du nämner det. Att man inte ska skämmas för den man är. För det är väldigt många som dömer folk som till exempel vistas på swingersklubb eller porrby och så vidare. Och bara för att man inte är i normen så är det många som inte finner sig i att man... Alltså de tycker det är konstigt. Typ. Men, alltså sen jag började att jobba på Vuxenkul så har jag verkligen märkt det att alla människor är olika. Och vem är jag att döma om någon vill besöka porrbion, förstår du?
Mm.
Jag tycker det är så himla svenskt att hela tiden... Det är som att döma för att någon är bög liksom.
Mm.
Det är så himla, himla fel.
Men innan du började jobba i bion, hur trodde du då att våran genomsnittskund skulle se ut? Trodde du att det skulle vara en myskoman i svart rock och solglasögon eller?
Alltså alla är vi väl lite påverkade av normen och så vidare. Så självklart trodde jag att det skulle vara lite mystiska män som gick in det. Men det är det verkligen inte. Det är normala människor som jag hänger med liksom.
Ja.
Och sen är det också så här att innan jag började så visste inte ens jag att porrbio fanns. Jag visste inte vad cruising var. Jag visste knappt vad swingersklubb var.
Nej.
Jag hade ju inte en aning. Men det är ju någonting man lär sig nytt hela tiden liksom.
Mm. Jag tycker också det är nice. Det blir som ett fritt ställe att få, om man har sexuella fantasier till exempel. Då kan man ju göra väldigt mycket av dem där inne. Och det är väl inget fel i det. Så länge man inte är kriminell liksom.
Jag kommer ihåg första gången du var i butiken.
Ja, gud.
Jag trodde aldrig att han skulle gå in där.
Nej, verkligen inte.
Ofta han är där inne. Alltså, det blev också väldigt förvånad.
Bara det, när jag lärde känna er och ni berättade om porrbion så tappade jag ju hakan. Och jag trodde ni skämtade med mig jättelång tid. Egentligen hela vägen fram tills att jag faktiskt fick komma in dit själv och se. Men jag har aldrig tyckt att det har varit fel. Eller jag tycker bara att det alltid har varit väldigt annorlunda för jag har inte hört om det förut. Mm. Men det är ju bara superbra, tycker jag.
Och sen då folks missuppfattning då, men kvinnor, de kan väl ändå inte vara intresserade av porrbio?
Mm.
Nej, det kan man ju tro då. De allra flesta av våra besökare är ju män, men naturligtvis finns det också kvinnor som är intresserade av porrbio. Och de är ju faktiskt mer än vad man tror.
Mm. Ja, och det är också en sån här assumption att kvinnor inte kan tycka om sex, alltså snälla.
Mm.
Det är många som säger, det är ofta den här stämpeln då, om man tycker om sex som kvinna, då är man en hora liksom. Det var ju även i skolan så blev ju folk som hade, eller tjejer som hade sex med många killar, de var ju horor och slampor.
Mm.
Men en kille var cool liksom, han ska ligga med många.
Den följer ju med upp i åldern liksom.
Så det som nu har hänt är då att GP, alltså Västra Götalands absolut största tidning, har publicerat en artikel samt ett poddavsnitt som ni även hörde lite av i början där. Från då podden Systrar som den heter. Där det på ett väldigt ofördelaktigt och ganska orättvist sätt pratar om prostitution i våra lokaler. Bland annat var titeln till artikeln att kvinnor säljs i källare på Hisingen, och det var även en bild på vår ena butik där då, där vi har porrbion. Vilket på ett sätt indikerar att någon säljer kvinnor i vår källare då, inom citationstecken. Och även i poddavsnittet så hörde man ju min röst i början där. Och sen Christian då, som har ställt upp på intervjun. Och efter det här är det väldigt, väldigt många som har reagerat och skrivit till mig och Christian. Och anklagar oss för att stödja sexhandel.
Mm.
Och det är det som gör ondast.
Det känns väldigt orättvist, för jag har ju ett numera välkänt samarbete med polisen, och det har haft under många års tid just gällande prostitution då.
Jag tänkte faktiskt att vi ska spela upp ett klipp från podden där vi hör dig, Christian.
Mm. Ja, gör så.
Vi bestämmer oss för att kolla upp porrbion. Ser att företaget omsätter miljonbelopp varje år. I styrelsen sitter två män. Den ena, en före detta lokalpolitiker som suttit i kommunfullmäktige. Och den andra, den verkliga ägaren, som vi väljer att ta kontakt med.
Det är ju inte roligt att höra, men samtidigt så vet jag att absolut, det är gjort i ett ögonblick det här att man gör upp en sexhandel. Och vi har inte möjligheten att hela tiden vara där inne och bevaka. Vi har en personal som går in en gång i halvtimmen ungefär, och då är ju liksom fokus på städa. Hör man ingenting då så finns det inte så mycket man kan göra. Jag gör ju mina rutinkollar och uppehåller mig i bion precis som ni gjorde då. Och det är ytterst få gånger man klarar av att identifiera någonting. Och absolut sker det ju sexköp på, hos oss, på hotell och överallt. Men det är inte så att vi inte försöker göra någonting åt det.
Under den här tiden som vi var där, det var ju ingen som ingrep i personalen då. Ni tar ju liksom ändå inträde av besökarna. Vad tar ni för ansvar för att det sker sexhandel där?
Vill du se bilderna inifrån porrbion eller höra mer om vad ägaren säger? Gå in på gp.se/systrar.
Det första jag tänker nu, jag har ju också lyssnat på podden tidigare, men jag tänker ju så här, hur länge blev du intervjuad, Christian?
I cirka 2 timmar.
Ja, oh, herregud. Det är ju liksom jättelite med här i podden.
Mm, verkligen.
När jag lyssnade blev jag chockad över att det inte var mer som var med. Mm. Av det du har sagt, att det inte var mer förklaring eller någonting mer, fick du tillägga liksom i podden.
Verkligen, för att när GP kontaktade mig och de efter en stunds samtal frågade om jag ville medverka i podden, så såg jag det som ett ypperligt tillfälle att framföra min ståndpunkt, och också genom att min medverkan i podden så kommer ju folk som lyssnar att förstå att jag jobbar emot prostitution, och om du är ute efter att köpa tjejer, då ska du inte gå till Vuxenkul.
Mm.
Bio då, för att där har vi, vi har ett arbete emot det. Jag såg det som ett ypperligt tillfälle då att betona detta genom att medverka i podden, och istället jag har ju fått möjlighet att yttra mig i tidningen, men jag tycker ändå de här stora hållpunkterna som folk hänger upp sig på, så blir det ändå, det är bara det folk läser.
Mm.
Även om jag säger att jag har ett samarbete med traffickinggruppen i Göteborg, så är det inte det folk läser, utan de läser bara det här: kvinnor säljs i källare. Och bara där är orättvist, för vi har inte ens en källare i våra lokaler.
Nej.
Och detta har jag påtalat både för reporten och GPs chefredaktör då.
Mm.
Och det kan vi komma till längre fram då, vad de svarade när jag konfronterade dem med detta då.
Mm. Men jag tänker också nu, varför tror ni att det har blivit så förvrängt? Är det, alltså jag fattar inte varför man vill inte bara lägga ut det så som det är.
Jag tycker ju att det är bra att GP gör ett reportage och granskar sexhandeln i Göteborg.
Mm.
Men då tycker jag att det var mycket roligare att komma till en porrbiograf då och se att även de på en porrbiograf tar det här problemet på allvar. De har verkligen en åtgärdsplan vad de ska göra åt prostitutionen när de uppmärksammar att något händer då.
Jag vill också bara vara tydlig med att GP ringde ju dig först och pratade, och sen så frågade de om du ville ställa upp på en intervju. Mm. Och då kom de hem till oss och intervjuade Christian i 2 timmar, som sagt.
Stämmer.
Så det här är en intervju som vi har ställt upp på frivilligt för att vi verkligen ville förmedla vår ståndpunkt och hur vi står i det här ämnet med prostitution i våra lokaler. Och vi ville vara ärliga med att säga att vi vet att det har hänt, men vi gör massor för att det inte ska ske igen. Det var liksom hela grejen med varför vi verkligen ville ställa upp, att vi ville särskilja oss från andra. Och med att urskilja oss från de andra, som är nya delar av centrala Göteborg. Det kan vara omklädningsrum, det kan vara toaletten på Coop, alltså det kan vara allting. Vi har verkligen åtgärder för att det inte ska ske i våra lokaler, och det är vi stolta över.
Och det här med varför vi inte vill ha prostitution i våra lokaler. Jag jobbar ju inte lika ofta i butiken som du har jobbat då.
Nej.
Men de gångerna det kommer någon vi misstänker är prostituerad, då blir det ju jobbigt för personalen också. Det gagnar ju inte oss på något sätt att ha en prostituerad i lokalen, utan det är bara jobbigt. Och den personen ska avvisas så fort som möjligt, så fort vi har belägg att göra detta då. Mm. Då kommer säkert någon säga då, ja, men det är fel att avvisa den offret då. Men det är ju ändå så att det här offret, den kvinnan som frivilligt har sökt sig till våra lokaler, det är hon som kommer dit och bringa problem för oss. Mm. För utan att sexsäljaren är där så finns det ju inte heller några köpare. Då blir det ingen affär. Det blir inget bråk. Och det vill vi ha borta då. Och vi har bedrivit bion under 7 års tid. Och liksom jag kan ju räkna de gångerna på mina 10 fingrar. Det har blivit något bråk. Och vi har kunnat avslöja då att någon har försökt sälja sex då.
Exakt, och det är också väldigt viktigt innan man ingriper att man har faktiska bevis på det. För annars är det vi som kan åka dit för diskriminering. Det är väldigt hårda lagar där.
Och de gångerna, eller några gånger när vi har avvisat en som vi misstänkte då skulle sälja sex, då har, vid några tillfällen så har ju personen blivit arg och fientlig och hotat med att själv ringa dit polisen.
Exakt, eller? Och polisen med lås på diskriminering.
Ja, exakt, exakt.
Så det är väldigt svårt det där, men det vi gör det är att vi alltid har, så fort vi misstänker någonting, då går vi in i bion, vi befinner oss nära personen i fråga, och ofta är det Christian som går in själv då, för att den som jobbar i butiken, den känner ju ofta igen den i och med att den har tagit betalt. Så då går Christian in, kanske sätter sig i rummet bredvid, försöker lyssna, och de gångerna vi har ertappat det så har de åkt ut direkt.
Mm, exakt.
Det jag tänker här nu också är att jag har ju själv, som jag har sagt då, varit inne i både butiken och också den här porrbion. Och det är ju ingen källare. Och jag får inga dåliga vibbar av att vara inne. Jag får inga, alltså jag kan inte se. Så sen då när jag har lyssnat på den här, eller läst artikeln och lyssnat på podden, där det har blivit helt förvridet, så blir jag helt, det är som att de pratar om något helt annat ställe. För jag har ju själv varit där och kan inte alls koppla ihop de två till varann.
Nej, men det är det man reagerar på. Det är det man tycker det är orättvist och svartmålande då.
Mm.
För det är ju ingen källare.
Nej, det är det verkligen inte.
Och jag konfronterade ju både reporten via mail då, och sen GPs chefredaktör i mail och via telefon då, det här med att varför skriver ni att vi ligger i en mörk källare när det inte är sant? Och ett industriområde, vi ligger inte i ett industriområde, vi ligger i ett handelsområde.
Mm.
Man behöver ju inte göra saker och ting eller beskriva någonting värre än vad de är.
Ja.
Och när jag då konfronterade reporten med detta, då var hans svar ordagrant i mejlet. Gällande källarlokal så ligger ju själva biografen under gatuplan. Därför valde vi att kalla den så. Så han väljer ju att kalla den källare för att den ligger 2 trappsteg, ungefär 40 centimeter under gatuplan.
Mm, det, så när man kommer in så går man ner 2 trappor.
Ja, det, ja. 2 trappsteg.
Ja. Ja.
Och sen då, när jag skriver till GPs chefredaktör då, då säger han då, gällande källaren så säger vår reporter att butiken är på entréplanet medan biodillen ligger 1 trappa ner. Jag har inga skäl att tro att det inte stämmer. Och då jag påtalar i telefon att det stämmer inte, så ser det inte ut. Och då säger han till mig då att nej, men jag litar på min reporter, så att ja, det är ingenting mer. Fallet är avslutat, jag vet att det är så. Så men, du är hjärtligt välkommen att besöka våra lokaler. Jag kan visa dig, öppna varandra en dörr, så kan du se själv att du kommer inte längre ner än vad du gör när du går in för dörren.
Mm.
Och jag hade till och med mejlat honom en bild på de här 2 trappstegarna. Och jag började mitt samtal med de här 2 trappstegarna ner i butiken då, för att komma till butiken och kassan. Är det att definiera hela lokalen som en källare? Nej, nej, det är det ju absolut inte. Men det är ju, finns ju en källare inne i bion också då, menar han på då.
Men
det finns ju ingen källare. Utan hela lokalen ser ut så. Man går in genom entrén, ner 40 centimeter, går till kassan och betalar. Sen ligger halva biodelen i det här 40 centimeter under gatuplan då. Och sen, där de har varit och filmat, som de säger då, med den här kvinnan som de påstår ett sexköp då, den ligger ungefär 1 meter ovanför gatuplan. Man går alltså 2 korta trappor, kanske 10 trappsteg upp. för att komma till den delen.
Mm.
Så det är verkligen ingen källare. Men det här gör man ju då för att det ska låta mer skumt än vad det är då.
Och den här situationen som de pratar om i podden med att de är där inne och ser en sexhandel, säger de ju.
Mm.
Vad är det för situation och hur vet de att det är sexhandel? Eller förstår ni?
Ja, absolut. De påstår genom att ljudupptagningar, att de har då kunnat dokumentera ett sexköp då. Men jag har ju lyckats identifiera den kvinnan som de har spelat in och gjort ljudupptagningen på då.
Mm.
Och det är en kvinna som är, hon kommer och besöker våran bio då och då. Hon är välkänd hos oss och om hela porrbioscenen så är hon är ett känt ansikte på Göteborgs porrbioscen då.
Mm.
Och i början när jag började med bion, då visste inte jag så mycket om vad som hur publiken skulle se ut, vilka problem som skulle uppstå och så vidare då. Men när det kom in en kvinna då som hade en hög aptit på sex, ja, då höjde jag naturligtvis på ögonbrynen och sa, henne får vi liksom punktmarkera för hon är inte här och säljer sex.
Mm.
Och det gjorde jag. Jag satt gömd i rum timme efter timme, dag efter dag, och när det hade gått ungefär, hon var ju där väldigt ofta i början då, så att den första veckan, det var väl spännande för henne att det hade öppnat ett nytt ställe då, hon ville testa på det då. Men jag kunde inte då genom mina timmar som jag var gömd i det här båset och samtal med andra besökare då. Så då klarlade jag det, jag tyckte att det var klarlagt att hon inte sålde sex då. Vilket jag, om jag ska vara ärlig då, jag tyckte det var konstigt att hon inte tog betalt. Men jag har ju lärt mig det här att kvinnor kan också ha hög aptit på sex.
Mm.
Och jag är 100% övertygad om att hon inte har tagit betalt. Och jag har ju naturligtvis genom åren också testat henne, pratat med besökare. Och inte fått den indikationen någonstans. Jag har pratat med anställda på andra porrbiografer som också vet vem hon är. Och de säger likadant då.
Mm. Men varför gick de inte ut och sa till då om de var så säkra på att det var sexhandel? Och då är det ju liksom lite konstigt att slänga det till er, den bollen, liksom, när de inte har gjort någonting åt det själva, om de är så säkra på att det var sexhandel.
I podden så hör man ju att det är jag som välkomnar dem och tar betalt när de kommer in, de här reportrarna.
Visste du då att de spelade in?
Jag hade inte en aning.
Det är också lite så, tycker jag.
Det var ju dolt kamera, jag hade inte en aning.
Det är inte heller schysst, tycker inte jag, att man, och så använder de det sen till att verkligen lägga upp det som att du med, alltså det blir så konstigt i podden när man
exakt,
lyssnar på den.
För de lägger upp det så här i Christians intervju, så säger de ju också, vad har ni för ansvar? Sen klipper de bort svaret, det finns inget svar. Och sen säger de också så här, under de timmarna som vi var där så var det ingen i personalen som ingrep, och sen klipper de bort, ni hörde ju det innan. Och det här tog jag personligen väldigt illa upp, för att jag vet ju med mig att det var jag som jobbade den dagen, i och med att det var jag som släppte in dem. Och när de ställer frågan så, under de timmarna som vi var där så var det ingen som ingrep. Det får ju mig att få dåligt samvete om det här faktiskt var så att kvinnan blev utnyttjad av så många män och hade en hallick där. Liksom, om det var så, så hade det varit fruktansvärt.
Mm.
Men de har ju suttit där i flera timmar och bevittnat det här utan att ingripa. De har varken sagt till mig, de har inte ringt polisen, de har bara spelat in det här, sen gått hem glada för att de har en story.
Och de låtsades liksom då bara att de var vanliga kunder då liksom.
Ja.
Mm.
Men hur kan de få mig att känna dåligt samvete när de själva liksom har varit bredvid i ett bås i flera timmar bara för att spela in en story?
Det är det jag funderar på också, det känns lite konstigt.
Sen kan vi prata om den här mannen då som de säger har stått där och vaktat henne. Det har ju liksom tidigare, han har varit där flera gånger, kanske till och med har varit flera olika män som har varit där med henne. Men där har jag ju pratat med henne, och det här kan jag till och med styrka genom messenger-konversationer. För jag pratar ju med henne både i skrift och även när jag träffar henne då. Och är du en kvinna som har hög aptit på sex, du rör dig på olika porrbios i Sverige, så händer det då och då att du stöter på en man som kanske inte kan ta ett nej. Det kanske blir bråk och lite våldsamheter då. Och det har hon väl känt då, det har väl hänt, eller hon har till och med sagt till mig att det har hänt incidenter. Och ibland känner hon sig väldigt osäker. Hon vill ha utlopp för sin sexualitet och träffa en del män på porrbiosen. Men hon har känt sig en osäkerhet då. Och då har hon tagit med sig en manlig bekant som har varit där för att se till att hon helt enkelt inte hamnar i trubbel. Men att han skulle liksom stå där och ta betalt eller övervaka henne inne på ett rum, det är ju inte sant. För
det är absurt.
Ja, för vi ser dem när de kommer. Båda får betala entré när de kommer till oss. Och de skrattar och de skojar. Och man vet, de är vänner på Facebook. Och man vet liksom att de är vänner. Och man, det är inte sant, helt enkelt.
Mm. Hon har till och med frågat dig om det var okej.
Exakt.
Hon har ju skrivit till Christian, bara, du, det har hänt det här ibland och jag känner mig lite osäker ibland. Är det okej med att ta med min kompis?
Mm. Och det här rubriken då med att kvinnor säljs i källare, den hänger man ju också upp sig på. För då är det ju någon annan som är där och säljer dem. I de fallen när vi har avslöjat prostitution så är det en ensam tjej som är där och försöker sälja sig.
Exakt.
Så är det. Och där har vi också då min instruktion ifrån polisen. Det är ju så här att om det är en kvinna där som säljer sig, hon gör ju inget kriminellt. Nej, men vi måste ju hålla rent ställe. Det får inte, ingen får vara där och sälja sig och de måste ju avvisas ifrån lokalen. Min instruktion är från polisen, om jag däremot ser en hallick i närheten av vuxenkul eller med henne, då ska jag ta så mycket information som möjligt. Jag ska gärna gå ut och titta och se om jag kan se kvinnan och mannen gå in i en bil. Då tar registreringsnumret och informerar polisen om registreringsnumret. Eller om någon av dem lämnar över ett telefonnummer där de vill att vi kanske ska förmedla. Men det har aldrig någon gång hänt då. Men jag har ju försökt att, för det första så har vi ju liksom inte ens, det har ju inte varit någon man med någon kvinna inne i bion som har varit misstänkt prostituerade. Så att det har ju varit väldigt svårt när de här kvinnorna, enstaka kvinnorna har gått ut, då har man ju liksom försökt att se någon bil eller vart hon har tagit vägen. Men vi har ju aldrig lyckats att se dem gå in i en bil med en man i.
Nej.
De situationer har aldrig förekommit.
Jag tycker också att det är väldigt intressant att i samma avsnitt eller i samma podd då, den här systrapodden, så pratar de även om att det sker ett sexköp i Nordstan. Men inte gör de ett helt avsnitt eller en hel artikel om den butiken och vad de har för åtgärder och vilket ansvar de tar. Utan det säljer ju inte lika många artiklar som en mörk porrbio gör. Och sen vill jag också belysa styrkan i redigering. Musik, hans röst, ordval, allt sånt gör ju, det skapar ju en mörk bild av vår verksamhet.
Mm.
Hade jag gjort en video om porrbion med cirkusmusik, alltså du vet, då blir det en helt annan bild. Så man får också vara väldigt källkritisk när det kommer till redigering och sånt. Ofta är det inte så extremt kanske som de får det att vilja låta.
Nej, och sen har det även det när de har gjort en film och ljudupptagning, eller hur?
Mm.
Och där filmen den visar att det är filmat. Mm. Det är ju inte där rösterna är.
Exakt. Eller? Vi har ju bås i vår bio. Och de har ju suttit i ett bås och spelat in röster. Men de har filmat i en helt annan avdelning. Så de har lagt över de rösterna på filmklippet som är någon helt annanstans.
Mm,
så det är också lite spel med redigering.
Mm. Och det kan man ju också säga där att om man pratar om åtgärdsplaner eller om man tar prostitution på allvar, en butik i Nordstan där det sker sexköp i ett omklädningsrum, som de också sa då, de har ju överhuvudtaget ingen åtgärdsplan för prostitution i sina lokaler. De tror inte ens att de behöver ha det. Men vi har ju en sån plan. Så att det är också en skillnad att trycka på, tycker jag.
Det händer ju alltså på så mycket fler ställen än vad man tänker på.
Mm.
Det är ju ingenting man går runt och funderar på varje dag direkt. Men det händer ju överallt.
Mm.
Tyvärr gör det ju det. Och det är ju inte, som du säger, det är inte alla som ens har, som tänker på det eller har en plan för vad man ska göra eller någonting.
Nej. Och därför tycker jag att det är bra att GP gör den här granskande serien och dessa reportage då. Men jag tycker också att man ska tala om, visa det för vad det verkligen är. Inte mörkmåla verkligheten, att det är ännu värre än vad det verkligen är då.
Mm.
För att folk får ju liksom uppfattningen som om att vi alltid har kvinnor i en källare. Medan det är att vi har då och då kvinnliga besökare. Men de är ju liksom i minoritet.
Men sen är det väldigt många som inte har fattat att vi hade åtgärder redan innan och som attackerar mig och Christian nu och liksom skriver hoppas verkligen ni har vidtagit åtgärder och hoppas verkligen ni gör någonting åt det här, för att det framgick ju verkligen inte i artikeln och i podden att vi hade att vi arbetar aktivt. Men Christian, kan inte du berätta lite om vilka ytterligare åtgärder vi faktiskt har infört efter det här?
Ja, absolut. Vi har ju bland annat infört att personalen som rutin efter varje avslutat arbetspass ska notera om de har sett något kriminellt. Det är ju inte bara prostitution. Har du sett någon vara drogpåverkad eller handla med knark eller något sånt? Och det får personalen då notera in i ett Excel-dokument efter varje avslutat pass då. Sen har vi även tagit fram ett webbformulär som ligger på en av våra hemsidor, porrbio.se, där man anonymt kan gå in och tipsa om olaglig aktivitet, tror jag det formuläret heter. Och det kommer då direkt till mig och då kan jag ta ställning till vad som sägs. Och det kan man säga, det här webbformuläret publicerades väl för 2 månader sedan och vi har inte fått in ett enda tips.
Nej.
Sen tänkte jag ytterligare då, för när jag pratade med trafficking-gruppen efter jag hade pratat och blivit intervjuad av podden, i podden ställer de frågan till mig, vad kan du mer göra för att motverka prostitution? Det tänkte jag först då, det finns väl inte så mycket mer jag kan göra, för det här är ett litet problem hos oss, för det förekommer inte så mycket, även om vi prioriterar det. Men då bollade jag över frågan då till min kontaktperson hos polisen då. Och hon föreslog ju då, ja du kan ju kontakta någon organisation som jobbar med prostitution till exempel. Och jag fick ett telefonnummer till en organisation som heter Real Stars. Och jag ringde upp grundaren i denna föreningen och pratade med henne. Och hon tyckte att det var jätteintressant, även om det var lite ovanligt att just en porrbioägare ringer till henne och vill ha en åtgärdsplan och vill bli certifierad. Men jag menar ju på, vi är ju en seriös verksamhet, jag är arbetsgivare, betalar ut vita löner. Varför kan inte jag få bli certifierad precis som hotell och till och med thai-massage-salonger då?
Mm.
Ja, och det tyckte hon ju var vettigt då. Och vi avslutade samtalet och hon bad att få återkomma då. Men det blev ingen vidare återkoppling på det efteråt. Hon skickade mig ett mejl då där hon ännu inte hade kunnat ta ställning till hur vi skulle kunna samarbeta då. Jag gav henne lite förslag på hur det skulle kunna se ut. De kunde utbilda oss till hur man avslöjar prostitution. För det är ju inte det att en prostituerad ser inte alltid ut som man tror till exempel.
Nej.
Men jag tror att de hade kunnat lära oss mer. Vi hade kunnat få en certifiering då, där det hade kunnat hänga något sigill på våran dörr där här är vi mot prostitution. Och om folk känner igen det här sigillet från hotell och andra ställen, då vet de ju att här tar de verkligen ställning.
Mm.
Det är inte bara ett ihopsnickrat Word-dokument som hänger på en dörr.
Mm.
Och vill inte andra haka på detta så går det ju inte att få en tydligare markering och också en mer igenkännande markering. Jag tycker det är viktigt det här med att folk känner igen något sorts sigill, att här tar Clarion Hotels tar avstånd mot prostitution, den här thai-massage-salongen tar avstånd mot prostitution och även vuxenkul då, att de ser den här gemensamma nämnaren att vi tar verkligen avstånd mot prostitution.
Jag tycker också det är ganska intressant att Sverige anses vara så öppet och så inkluderande, men sanningen är den att vi får inte ens teckna kollektivavtal.
Nej.
Vi får inte ha en svensk bank. Vi får inte låna pengar. Alltså, jag tycker verkligen att det är diskriminering på hög nivå när det kommer till vår verksamhet. Mm.
Svensk bank får vi ha, men vi blir av med våran kortinlösande bank däremot.
Ja.
På grund av att de kallade våran verksamhet för oetisk.
Exakt.
Och det här med kollektivavtal, det är också väldigt jobbigt, för att i Göteborg nu, eller i Sverige i helhet, så är ju Arbetsmiljöverket på våran bransch, mig och mina kollegor i branschen, där de inte vill att vi ska få öppet på natten. Våran verksamhet ska inte få bedrivas. Och då har de gett oss vissa saker som måste uppfyllas, vissa villkor som måste uppfyllas för att vi ska kunna få öppet på natten. Och det är ett, att vi är direkt undantaget. Vi har vår största inkomst ifrån mat, men det har vi ju inte för vi jobbar ju med helt andra saker. Eller att vi får dispens ifrån Arbetsmiljöverket för att ha öppet på natten. Eller få ha anställd personal på natten, ska jag säga. Det får vi inte heller, för de ger inte dispens till oss. Och sen då, vår sista utväg då, det är att teckna ett kollektivavtal med ett fackförbund. Och det låter ju jättelätt. När man sedan tar kontakt med fackförbund efter fackförbund och alla säger nej.
Mm.
Så att då får vi inte lov att teckna ett kollektivavtal. Och då får vi inte heller anställd personal på natten. Och då måste vi ha stängt. Och det kanske inte drabbar oss då så jättehårt, för vi... Vår verksamhet går ju runt även om vi inte har öppet på natten då. Men jag tänker på mina kollegor i branschen som har strippor till exempel. Det är ju jättesvårt att driva en strippverksamhet. Att ha stripper är ju laglig verksamhet. Och vill man komma åt det, då får man ju förbjuda strippverksamhet i så fall. Mm. Men det tycker jag inte man ska göra. Men däremot så måste man ju kunna även ge dem möjlighet att organisera sig och ha ett kollektivavtal.
Ja, varför annars lagligt? Alltså det är som att de försöker alltid gå... Nej, det här tycker inte vi är okej. Då kringgår vi det så här istället för att göra en lag om det. Så det går skit fram ändå.
Mm.
Jag tycker det är så jävla fult.
Mm.
Typiskt Sverige. Men det är ju det. Man säger en sak, man gör en annan.
Ja.
Faktiskt.
Nu är det så här, kära lyssnare, att vi har gått igenom de flesta punkterna som vi har velat gå igenom. Dock har vi fått in väldigt många tittarfrågor. Många av de tittarfrågorna som har dykt upp har ju vi nu redan gått igenom. Men vi har en del frågor kvar att gå igenom helt enkelt. Kan inte du ställa dem lite käckt?
Absolut. Första frågan då är hur ni känner efter artikeln och om det har, liksom, om den har påverkat er verksamhet.
Det jag kan säga ur mitt perspektiv är att först så hände ju det här under coronakrisen, så det var ju mycket som hände samtidigt, så man vet inte riktigt vad som påverkade vad.
Mm.
Men vi har ju haft kunder som har kommit in och har velat betala entré till källaren. Och då säger vi liksom, vi har ingen källare.
Att de uttrycker sig så?
Ja, och sen står de på och säger, jo men jag vet att det finns en källare. Jag bara, nej, vi har ingen källare. Och så var det till och med en som bara, men jag ser ju en källare på andra sidan byggnaden. Jag bara, men det är inte våran källare. Alltså det är så här, de vill verkligen komma in till kvinnorna i källaren som inte existerar. Åh herregud,
de tog ju blint på det alltså.
Ja.
Och sen när de har betalat en entré då till Porrbion då, då har de ju blivit sura på personalen för att det finns inga kvinnor som säljer sig där inne.
Hon
menar på att vi lurar dem. Men vi har aldrig sagt någonting att det finns kvinnor till salu i våran porrbio.
Mm.
Och det har ju skapat en olustig stämning för personalen då. För det är inte kul för dem att, för en del, just den här, en av dem som medade på att han ville gå in till källaren då. Han blev ju arg. Så det blev en hotfull situation bara på grund av att han ville ner till en icke-existerande källare.
Mm. Det enda jag kan säga om försäljningen, alltså vi har inte märkt någon vidare nedgång så. Det är ju med att det har varit mycket skvaller på Facebookgrupper och sånt. Och jag tycker med de här personliga påhoppen med mig och Christian att de är värre i sådana fall.
Ja, det är ju inte jätteroligt att någon tjej har printscreenat min Instagram då. Och sen då delar det sin story för sina vänner och kallar mig för att jag bedriver sexhandel.
Mm.
För det gör jag verkligen inte.
Alltså om den här artikeln hade varit sann, då, och de påstår att det sker så öppet i våra lokaler. Hade det varit så, då hade vi till och med kunnat åka dit för koppleri.
Mm. Då hade det, liksom, hade det ju hänt det någonting med er.
Det är ju jättestor anklagelse liksom.
Mm. Ja, till och med jag har ju fått anklagelser liksom hur jag kan vara vän med två personer som bedriver sexhandel. Liksom. Ja, men herregud, folk tror ju verkligen på allt de ser och hör. Liksom. Utan att ens tänka någon annan tanke. Liksom.
Och sen måste man ändå undersöka, jag jobbar ju inte i butiken. Om det nu så hade varit att det hade varit massa prostituerade så där, då hade jag ju inte haft anställd personal som stod där och skötte den här sexhandeln.
Liksom. Nej. Nej, men alltså.
Och sen hade ju GP intervjuat en av våra gamla anställda då till exempel, som ändå hade, jag vet inte hur långt personen, för jag vet inte vem det är då. Den personen hade ju själv fått yttra sig om porrbyrån då. Och visst, personen tyckte väl att själva porrbyrån var lite läskig på något sätt. Det var inte bekvämt att gå där. Nej, och det respekterar jag. Det är ju inte alla som kan jobba nej, i en porrbyrå helt enkelt. Men när de sen ställer frågan då, har du någon gång, den här personen som har jobbat där under en längre tid då, har du någon gång sett sexhandel i era lokaler? Och den här personen då som är där hela sitt arbetspass svarar nej. Nej, jag har aldrig upplevt att det har skett någon sexhandel där innan. Men jag har hört andra säga att det sker. Jag tycker det faller på sin egen orimlighet. Hur kan man ha jobbat i en porrbio? Jag menar, vi har inte haft någon anställd som har jobbat kortare än 6 månader i alla fall. Nej. Så då, hur kan man ha jobbat i en porrbio där det enligt andra förekommer jättemycket sexhandel? Man har jobbat där i 6 månader, men man har själv aldrig upplevt någon sexhandel.
Mm.
Så att jag tycker det faller på sin egen orimlighet.
Du talar för sig själv.
Talar för sig själv.
Nästa fråga är varför ni inte har gått ut med detta i en video innan.
Ja, vi tänkte ju först att vi skulle göra en video på min kanal. Men sedan försökte vi också sköta det professionellt helt enkelt. Och vi ville ha ett statement av GP.
Ja, jag pratade ju med Kristoffer Ahlqvist som är GPs chefredaktör. Och jag trodde faktiskt att jag skulle nå fram till honom att det jag förklarade att jättebra att ni gör det här reportaget. Men ni behöver inte kalla det för källare när det inte är en källare. Och jag blev lite besviken när han inte kunde på något sätt erkänna att det var fel att skriva så. Att han inte ville komma ut och besöka lokalen där jag kunde bevisa för honom att det inte finns någon källare. Utan bara hela tiden hänvisar till sin reporter då att nej, men jag tror på honom och då är det sant.
Och jag tycker också att det är väldigt intressant. Vi vet vem den här kvinnan är som de har filmat.
Mm.
Och jag tycker det är väldigt intressant att de säger att de har bevittnat sexköp då, men de mörkar alla röster som man hör, inte ens männen. Om de verkligen har bevis, till exempel, det var ett annat avsnitt när de filmade och spelade in en taxichaufför, och den rösten hör man ju allt.
Mm.
Han säger ju hemska saker. Men i våra lokaler så menar de på att de har tydliga inspelningar, men de visar ingen av dem. Så jag tycker det är lite konstigt.
Ja, man ska ha i åtanke också att i porrbion, det är ju inte bara 666. Det är också en mötesplats för en del.
Mm.
Och det förekommer ju andra samtal än sexuella samtal. Man ska veta att många, främst homosexuella eller kanske transsexuella då, de lever ju en dold, döljer sin läggning i det vanliga livet. Och då kan det ju vara en fristad för att komma dit och prata med likasinnade.
Mm.
En del har inte ens sex i bion, utan de gillar bara atmosfären eller prata med folk som respekterar dem.
Mm.
Mm. Det är också en sak som jag märkte när jag började jobba på Vuxen Kul, för man hade ju den här bilden av folk som skulle komma, som även du också hade, Cammy.
Mm.
Men man märkte ju sen att det är vanliga människor som kanske lever fångade i sin egen sexualitet och inte vågar leva öppet. Som helt enkelt vill träffa en likasinnad, som Christian sa.
Mm. Och sen, varför har ni inte gått ut med det en video innan? Vi måste också säga att Vuxenkul har ju ingen publik där vi kan gå ut på en YouTube-kanal och tala om detta. I så fall får vi liksom använda oss av Eskils kanal.
Ja.
Och jag menar, det blir ju också lite konstigt om vi ska gå ut. Jag menar, det är ju inte, rimmar ju inte med ditt content på din kanal.
Nej.
Eller hur?
Nej. Vi sa ju väldigt snabbt där dagen efter typ att vi skulle göra en video.
Mm.
Och det var ju hela tiden planen. Mm.
Men sen drog det ut på tiden. Jag vill ju liksom prata, i och med att den här kvinnan som är, hon tog ju också illa vid sig naturligtvis över att hon blir uthängd i GP. även om med mörkad röst då. Så jag ville ha en dialog med henne, och det tog ju väldigt lång tid innan jag kom till skott och fick en dialog med henne, fick tag på henne eller det hon ville. Sen så känner sig inte bekväm att prata om detta överhuvudtaget. För det, vem vill att någon rotar i ens privatliv på det sättet?
Nej, för jävligt.
Ja, verkligen.
Okej, sista frågan då. Det är varför ni tar det så personligt. För att det är ju inte ni personligen som anklagas.
Alltså när jag såg den här kommentaren, jag bara, men snälla.
Det känns lite dumt faktiskt, måste jag säga.
Det är det väl visst. De intervjuar Christian i podden. Det är Christian som pratar.
Mm.
De nämner liksom vem du är och att det är du som äger företaget. Och sen är det självklart man tar det personligt när man får personliga påhopp efter artikeln.
Mm.
Det är väl givetvis ni eller många som har läst artikeln anklagar ju mig och Christian för att vi stödjer sexhandel. Det är väl klart vi tar det personligt.
Mm, det är ju er verksamhet. Vem annars ska ta illa upp?
Och jag tycker lite så här, att det hade varit värre av mig än om GEP hade ställt frågan att ja, vi har hört att det har skett sexhandel i dina lokaler. Om jag hade svarat och sagt nej, det har aldrig någonsin hänt några sexhandel i våra lokaler. Det sker inte hos oss. Då tycker jag att jag hade framstått som mindre trovärdig.
Exakt, ja. Nonchalant.
Ja, för därför, jag säger ju att visst, absolut, sker det och kan det ske. Men vi jobbar aktivt emot det. Och därför tar man ju det personligt då när det utmålas på ett felaktigt sätt.
Exakt.
Och man måste ju veta att det här är ett litet företag. Och det är ändå det som sätter maten på mitt bord. Liksom.
Mm.
Det är där jag får min lön och betalar min hyra med de pengarna jag tjänar på Vuxenkul.
Mm.
Om liksom, det blir hotat inom citationstecken eller felaktigt utmålat och jag riskerar att förlora kunder, då känner jag ju att min egna tillvaro är hotad. Och sen så tycker jag också då, jag har ju, är ju väldigt rättvistänkande i mig som person då. Jag försöker alltid vara rättvis, jag vill att folk ska behandla andra rättvist och jag behandlar alltid folk rättvist, tycker jag i alla fall. Och många i min omgivning tycker det, att jag har ett högt rättvisetänkande. Och därför känns det, när jag känner att en orättvisa drabbar mig, då reagerar jag. Jag tycker inte att det är okej. Och jag tycker att man hade kunnat sköta det på ett mycket bättre sätt. Beskriv verksamheten som det den är.
Mm.
Och vinkla inte saker.
Sen vill jag bara tillägga också, de menar ju på att de har de här filminspelningarna och ljudinspelningarna. Är det inte märkligt att de har dem i sitt arkiv, men att de inte skickar in de ljudinspelningarna och polisanmäler allting?
Och inte gör någonting med det då?
Jag tycker det är sjukt.
Om det är så starka bevis.
Men där är det väl lite, nu vet jag inte exakt vad det kallas för, men journalistiskt material är ju väldigt skyddat då. Det är ju grundlagen, så det får man ju aldrig glömma då. Och det ger ju dem också faktiskt lite frihet att kunna göra egna tolkningar, för att det är väldigt skyddat. Jag menar, och det är också väldigt viktigt att de har den här skyddade rättigheten. Men det kan också bli fel ibland om man väljer att... Ja, man kanske till och med kan använda ordet missbrukar den rättigheten då.
Vart är deras moral och etik då?
Ja, frågan får du ställa till dem.
Mm.
Det var helt enkelt detta avsnittet. Det var ju väldigt annorlunda. Och egentligen handlade det ju inte så där supermycket om mig. Det är mer att jag är vän med er. Liksom. Men jag tyckte att det var en bra plattform att ta upp det på, typ, på något sätt. En podd där vi liksom svarar på, eller när ni har svarat på frågorna. Och får lätta på hjärtat angående detta.
Mm.
Så att nästa avsnitt och nu resten av säsongen blir ju vanlig, som vanligt. Liksom, vadå då?
Yes.
Där vi kommer att prata om egna erfarenheter och svara på era frågor och sånt. Så att det vill jag uppmana er till här nu också, att om ni har några frågor, det kan ju vara om vad som helst, om ni har några problem eller bekymmer, vad som helst i livet egentligen, får ni gärna skriva dem och så kanske vi svarar på just din fråga i nästa avsnitt.
Och jag vill bara tillägga, Kamelit, vi har faktiskt tatuerat oss i veckan.
Ja, det har vi faktiskt.
Vi har gjort en kompis tatuering och Vi tatuerar in poddnamnet, vadå då?
Alltså så sjukt. Det var ju ganska spontant. Jag frågade Eskil om han ville komma till Alingsås där jag bor och tatuera oss. Bara lite så käckt. Och då, jag tror det var du Eskil som sa bara, jag vill typ tatuera in vadå då? Och jag bara, shit, då kände jag typ, det ville jag också göra. Och då blev det ju, den betyder så mycket liksom vadå då i sig. Hela tanken med det ordet. Och sen podden. Och sen blev det också som en kompisgrej. Det betyder så sjukt mycket. Mm. Olika saker och jag är supernöjd med min.
Jag med, så jävla nice.
Fantastiskt.
Jag vill bara tacka Christian också för att du, eller tacka.
Ja, tackar du, men jag kan tacka er för att jag fick vara här och få ut mitt ord.
Väldigt intressant avsnitt och det känns faktiskt skönt att få allting ur sig, om man säger.
Men om man vill skicka in en fråga till oss, hur gör man det då, Eskil?
Då gör man så här, Camelito, att man recenserar podden via iTunes eller Podcaster och i den recension så skriver du en fråga helt enkelt. Simple as that.
Nice. Då hörs vi helt enkelt i nästa podd.
Det gör vi. Ha det bäst.
Hej då.
Hej då.